Melika,
ja.
Lyssna på det här citatet. Kom först med maten, sen med er moral. Först måste alla här, var fattig sate, få sin beskärda del av välfärdskakan. Vad tänker du när du hör det här citatet?
Den rubricerar både Tiggarens opera och Tolvskillingsoperan väldigt väl. Skäl och bedra och stöld och sånt, det gör alla. Det är bara det att i de övre skikten så är man ändå bankdirektör eller något annat, men i de undre skikten där fängslas man.
Mm, just det.
Så kom först med maten och sen med er moral.
Mm, exakt. Och det här citatet är ju då hämtat ur en historia om både småskivar och storgangsters och horor och streetsmarta kvinnor och samhällets lägst stående individer också, som allihop faktiskt kämpar för sin överlevnad. Och den här beskrivningen passar då in på Tolvskillingsoperan av Kurt Weill. Ja, hej och välkommen till Operaguiden ska du vara. Jag heter Britta Svanholm Magnett och i den här podden hör du om de allra mest spelade operorna, operetterna och musikdramatiska verken, om vi ska vara lite bjussiga och bredda begreppet lite. Och det tycker jag att vi ska vara just den här gången. Vi ska återkomma till det alldeles strax. Det är alltså Tolvskillingsoperan det handlar om den här gången. Texten den skrevs av den tyske författaren Bertolt Brecht och musiken komponerades av Kurt Weill, tysk även han. Och hela operan den hade premiär den 31 augusti 1928 på Theater am Schiffbauerdamm i Berlin. En stad som vid den här tiden, alltså då för ungefär 100 år sedan, fortfarande blomstrade och kulturlivet där i slutskedet av den så kallade Weimarrepubliken, det var ännu inte påverkat av de mörkare tider som var på ingång bara några år senare. Och då tänker jag ju förstås på de politiska oroligheterna som så småningom ledde till nationalsocialismen och nazismen. Så, nöjeslivet och krogar och kabaréer levde livets glada dagar och det var vid den här tiden som Tolvskillingsoperan kom till. Hela det här verket det bygger på ett engelskt verk från 1728, Tiggaroperan, författad av John Gay. Och med i operaguiden för att prata om denna Tolvskillingsoperan då är regissören Melika Meloani Melani. Välkommen till operaguiden.
Tack så mycket.
Du har ju egen erfarenhet av att sätta upp det här verket. Det gjorde du 2019 på Folkoperan i Stockholm.
Ja, det stämmer.
Hur var det?
Vi hade kikat på Weills musik många gånger. Jag hade en musikalisk ledare i ett antal år som heter Marit Strindlund. Och jag ska faktiskt säga att jag med flera musikaliska ledare tittade på Weills musik och vad man skulle kunna göra. Och då dök ju Tolvskillingsoperan upp. Men så tyckte man då, att, eller vi tyckte väl så var mycket teater är.
Det är det ju.
och sådär. Men sen en dag så uppstod en samarbetsplattform med Kulturhuset Stadsteatern. Då blev det som att nu är det nog dags för Tolvskillingsoperan. Det var en lyxig plattform i det samarbetet att få göra Tolvskillingsoperan på. Så då gjorde vi det.
Mm. Och handen på hjärtat, Melika, är det här verkligen en opera eller är det en musikteater eller är det en musikal eller vad ska man kalla det för?
Alltså, det är väldigt mycket scener, teatertext och det är klart att man skulle kalla det teater med musik kanske eller något sånt där va?
Mm.
För den är ju inte musikdramatisk, men det är ändå spännande att Brecht och Weill kallar den för en opera.
Mm, vilken intressant tanke. Vi håller kvar den en liten stund och så ska vi gå in lite mer på handlingen innan vi pratar om bakgrund och sådär. I Tolvskillingsoperan så rör vi oss i en miljö som vi känner kanske från Charles Dickens romaner i Oliver Twist och sådär. Ändå tidlös, väldigt brittisk. I berättelsens mitt så hittar vi tre män som styr och ställer och tre kvinnor som försöker, eller fyra kvinnor kanske till och med, som försöker navigera runt om så gott det går. Per Felsin, han ska få berätta mer om handlingen i Tolvskillingsoperan.
Tolvskillingsoperan är en rövarhistoria som kan beskriva alla samhällen mellan tidigt 1700-tal och tidigt 1900-tal. Ja, ärligt talat fram till idag. Här hittar vi tiggarnas slugge chef Jonathan Peacham som blir mycket upprörd när han förstår att dottern Polly ska gifta sig med gangsten McKeith, alltså Mackekniven. Deras bröllopsfest hålls i ett stall med mängder av tjuvgods och till festen kommer en god gammal vän till McKeith, polischefen Brown. Polly förstår att pappa Peacham kommer att undanröja, försöka få McKeith att hängas för sina brott. Polly ordnar så att McKeith gömmer sig i Jennys bordell. Men han blir förrådd och fängslas och får så besök i fängelset av både Polly och hans gamla flamma Lucy Brown. Just det, polischefens dotter. Efter ett slagsmål lyckas han fly med hjälp av Lucy. Men när drottningen ska krönas i London möts åter Peachams tiggargäng, polischefens män och McKeith. Alla tre ute på olika skumma uppdrag. Tumult utbryter och McKeith förråds ännu en gång, återigen av Jenny. Är det slut där och då? Nej, i sista stund blir McKeith benådad och adlad av drottningen. Med ett mycket skevt leende konstaterar man till slut att förkastliga handlingar ändå inte är så förkastliga.
Tack så mycket Per. Ja, där har vi alltså ramhandlingen i Tolvskillingsoperan. Och Melke, jag måste nästan börja med att fråga dig, hur är det att sätta upp Tolvskillingsoperan? Det är ju en brokig historia, måste man ju ändå säga.
Ja, alltså det är ljuvligt med all musik. Alla de här numren. Det är väldigt roligt. Ja. Och det är vast och det finns ju, det är roligt också. Det är också någonting med försöket. Det är ett intelligent och spännande konstnärligt försök som Brecht och Weill gör. Mm. Och sen kan man bli tokig på de där scenerna. Ja. Alltså, liksom, och då undrar man så här, men hur kan man ens skriva en scen så här dåligt? Alltså, är det möjligt? Alltså, ingenting stämmer, inget hänger ihop och så vidare. Va?
För vi måste alltså säga att det är ju musik som skiftar med talardialog och det är liksom lite små programförklaringar kan man väl säga, yeah, innan låtarna och sådär också. Så det är väldigt, ja, det är inte som en vanlig opera med musik som rullar hela tiden, om vi säger så.
Nej, nej. Men sen då när man, liksom när du och jag sitter och pratar här nu efterhand så måste jag ju tillskriva Brecht och Weill en genialitet ändå. Därför att det är mycket medvetet gjort. Man har slängt in, det är för kabaré, det är jazz, det är foxtrot, tango. Man slänger in slagdängel liksom. Mm. Man tar teman, det är ganska berust, eller man ska säga, de här scenerna och så vidare. Men det finns ett språk även i det. Mm. Och att då också inte jobba mot det här illusionstäta där man ska väva samman allting till en, liksom, det är ju inte målet, utan det är något annat som man har som formideal eller formmål eller formvision kanske jag ska säga. En formvision som inte är den vanliga formvisionen för en opera.
Nej. Och vad var det de här båda herrarna Brecht och Weill ville åt med den här operan?
Man ville skapa en konst att låta publiken bli aktiv i sitt deltagande, i sitt tänkande. Vi kan också skriva för ett gäng stråkar och göra vacker musik. Och det känner man ju, det är en enorm kompetens hos båda de här herrarna. Men de avstår från det och istället så lägger man fram scensituationer, musik på ett annat sätt. Och detta för att publiken istället ska lägga kartan, ska få syn på sin värld, sitt samhälle och göra sin egen konklusion och sin egen poesi eller vad man ska säga, eller summering eller filosofi kring världen och bli en människa som aktivt skapar bilden av sin värld istället för att konsten gör det åt dem.
Ja. Du, det var ju ändå så att de lyckades ju med det, tror jag ändå. Men det här var ju också en opera som blev väldigt framgångsrik. Mycket tack vare musiken ska vi komma till lite senare. Och det sägs att Brecht inte var så där jätteförtjust över de här framgångarna, för han hade samma år som operan hade premiär blivit omvänd till marxismen, så han tyckte inte det var så passande att folk nynnade och dansade till Brecht och Weils schlagers. Han kanske hade önskat att de skulle filosofera mer.
Det kan man ju tänka sig, kanske en allvarsam konstnär med seriösa ambitioner. Det låter ju som någonting som skulle kunna stämma.
Och just det här med att man ville att publiken skulle tänka efter och så, mycket av det ligger ju i texterna, tycker jag.
Ja, precis.
Och man kan hitta lite av det i andra finalen, som den heter, alltså i slutet av akt 2.
Den var von letzter Mensch.
Den var von letzter Mensch. In jener Stunde lieg. Den Menschen peinigt auszieht, anfällt, abwirft und frisst. Nur dadurch lebt der Mensch, dass er so
ja, vad lever människan av, var den röst bakom scenen som ropade ut här. Och så kommer liksom allt det här med att, ja, citatet som jag läste inledningsvis, eller hur?
Mm.
Att man måste få bröd först innan man kan ha en moral.
Mm. Och det finns där, precis i det här stycket som du väljer, så det finns en gråt hos Brecht och Weil. Vad lever människan av? Och
man vet vem sidan hon står på.
Ja, verkligen. Och det var också den här tiden efter första världskriget, innan andra världskriget i Tyskland. Det var också en tid av stor, dels identitetskris, man har förlorat. Och sen är det ju stor inflation och mycket fattigdom och arbetslöshet. Och det var oerhört fattigt också. Och många människor som fick kämpa för sitt levande. Samtidigt som Berlin var en kulturmetropol och att kabaréerna och allt det där frodades och sådär. Så
det är värt att komma ihåg.
Ja, jag tror det.
Brecht och Weil, de skrev den här operan rekordsnabbt på franska Rivieran faktiskt, under bara några veckor. Och det var Brechts sekreterare Elisabeth Hauptmann som var anledningen till att den kom till överhuvudtaget. Vi får inte glömma att nämna henne.
Hon och även andra personer har varit väldigt aktiva. Att det var ett gemensamt arbete bland många personer, ett kollektivt arbete.
Absolut. Det var många som fick hjälpa till. Brecht och Weils fruar fick också vara med i processen, tror jag. Sen var det ganska bråkigt inför premiären också. Den skrevs ju på kort tid och sattes upp snabbt. Det sägs att det var ganska kaotiskt. Jag vet inte om du har hört någonting om det.
Jag har bara hört om sån här genrep som höll på till 2:00 på natten eller sådana där
inför
saker.
Inför premiären, ja. Exakt.
Man märker ju också när man håller på med att vissa saker är väldigt märkliga. Och då till exempel så var det ju tänkt att Sjöröva Jennys sång, den var ju egentligen tänkt för Polly.
Just det.
Polly Peachum. Tiggar kungens dotter. Att hon då instängd där hemma skulle drömma om att komma ut och få revansch och få makt och kraft och kunna liksom få makt över sitt liv och andras liv. Men den låten, den liksom lyckades Lotta Lenja, som gjorde Sjöröva Jenny, få till sig. Den är ju fantastisk.
Och Lotta Lenja var ju Kurt Weils fru.
Ja.
Ja. Vi tar och lyssnar på den.
Oh.
Meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden. Und Sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und Sie sehen meine Lumpen und das lumpige Hotel. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Aber eines Tages wird ein Geschrei sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich lächeln sehen bei meinen Gläsern. Und man fragt, was lächelt die dabei?
Det var faktiskt Lotte Lenje som sjöng också, fast från 50-talet, en senare inspelning då än i premiären.
Ja, hon fortsatte med den där långt senare. Ja,
ja hon gjorde ju det. Mm. Och det här kom ju som du sa, det kom kort in på att hon snodde den här hitten, får vi ändå kalla den. Det här
absolut.
Är ju absolut mest kända nästan i hela operan. Ja, men vi har ju kommit in på musiken här då som snabbt blev populär efter premiären, som förresten besöktes av massor av folk. Även den var lite kaotisk, sägs det. Det var ett positiv som man hade på scenen som användes, som gick sönder, men skådespelaren fortsatte att sjunga ändå och publiken jublade och stod upp och sådär. Det var en succé, kan man verkligen säga. Och de här klatschiga melodierna, de spreds snabbt till en större publik, bland annat genom moderna medier då på 20-talet som radio och grammofon som hade slagit igenom precis. Och det finns inspelningar från tidigt 30-tal, eller om det till och med är väldigt sent 20-tal, med originalskådespelarna. Och vi ska höra hur det låter när Lotte Lenje då, anno, om det är 1930 eller 29, sjunger samma sak som hon sjöng alldeles nyss. Och den inspelningen, den har fastnat hos en av våra svenska stora regissörer.
Und ein Schiff mit acht Segel und mit 50 Kanonen wird entschwinden mit
Ja. En klassiker, Lotte Lenje, ja, med Sjöre Vargenie, Desiree Vargenie, ur 12-skillingsoperan. Och Ingmar Bergman, välkommen tillbaka.
Tack.
Du ser alldeles lyrisk ut.
Ja, det väcker många minnen.
Vad tänkte du på när du hörde den?
Ja, det som är det magiska med 12-skillingsoperan, det är inte Brechts text. Det som ger magin, hela magin, åt 12-skillingsoperan, det är Weills fullkomligt geniala musik.
Här hörde vi alltså Ingmar Bergman i en intervju i Efter tre med Ulf Elving 1987, som då pratade om just 12-skillingsoperan, för han fick välja sin favoritmusik i det här programmet. Och han är ju inne på någonting där, Melika, med att det är musiken som gör magin i operan, eller hur?
Mm.
Hur skulle du beskriva musiken?
Ja, men det är ju ett gäng nummer.
Mm.
Och man luras ju med de där numren, och de drar med, och de drar åt olika håll i olika stilar, och de är oerhört svängiga. Och nu när jag hörde den här gamla inspelningen med Lotte Lenje, så kom jag ihåg att jag hörde den som ung. Och det är ju något jättespeciellt i de här låtarna.
Mm.
Och så det, på något sätt så kan man ju, de fastnar ju, och man kommer ihåg kanske när man hör dem första gången och man dras med och så vidare.
Kurt Weill då, han var ju på sätt och vis lika radikal som Brecht. Han tyckte att operaformen är död, och han vill ändra på formen, och lär ha sagt att bort med den aristokratiska operan. Om den här operan står pall för tidens tand, så ska den väck, tyckte han. Så han ville alltså inte ens att hans egna verk skulle bli kvar och spela senare. Men det blev det ju. Han lyckades ju inte riktigt där. Han kanske skrev för bra musik, helt enkelt.
Ja, för det är också när han försöker skriva så där enkelt, alltså de här enkla slagdängerna, så blir det hela tiden någonting mer ändå.
Mm.
Enkelheten är till synes enkel, men den är ganska avancerad.
Ja, och det är ju övervägande delen är ju en jazzensembles på spelare, och så är det inslag av flöjt och cello och så där till exempel. Och det var 7 musiker i urpremiären, men de spelade massor av olika instrument för att få ihop det, helt enkelt. Och jag tycker också det är värt att nämna att Kurt Weill, han var ju också klassiskt skolad tonsättare från början, och det tycker jag märks i ouvertyren, där det nästan är lite fugaliknande, som det heter. Vi kan lyssna på det. Mm. Det låter nästan lite som Bach, tycker jag.
Mm. Ja. Och de här förskjutningarna och så.
Ja. Ja, vi var inne på det förut. Det här blev alltså en riktig succé. Och en av de låtar som har levt kvar längst kanske, kanske allra mest bredvid Sjöröva Jenny då, det är Mackekniven. Och Mackekniven är ju första låten som man möter efter overtyren i operan. Och jag har faktiskt klippt ihop ett litet medley med olika tolkningar. Ska vi lyssna på det?
Ja.
Unter Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht.
Just a jackknife, as like heat there, and he keeps it out of sight.
When that shark bites with his teeth, dear, scarlet billows, they begin to spread.
Fancy. Och en kar snor runt om hörnet. Mackekniven kallas han.
Jenny Towler, henne fann de med ett dussin djupa hugg.
Vakte av hon var gekändet. Mäcki välket var dein preis.
Ja, där hade vi dem allihop. Olika versioner av Mackekniven, Mackie Messer, Mack the Knife som den också heter, Louis Armstrong och Frank Sinatra och Monica Nielsen bland annat. Det här är ju riktigt trevlig musik.
Oj, vad den har inspirerat många.
Ja. Fantastiskt. Den första MacHeath då, för det är ju MacHeath som det sjungs om här. Harald Paulsen, han hade många åsikter. Och han krävde precis innan premiären, apropå att det var kaotiskt, att upphovsmännen skulle skriva in ett nytt nummer i starten för att etablera hans roll, MacHeath alltså, ännu mer. Och då var det den här berömda tyska Moritat, som det kallas, skillingtryck alltså. En sång att beveka massorna med, som de skrev, Brecht och Weil. Och den varnar då vad man kan förvänta sig av MacHeath, den här hajen som alltid är på plats där det händer dumma saker. Så det var ju ändå rätt klyftigt av dem att kunna skriva det på mycket, mycket kort varsel, får man ju säga.
Mm.
Vi kan inte sitta här och lyssna på massa musik utan att lyssna kanske på en ballad med MacHeath också. Ska vi ta en ur andra akten?
Ja.
In einer Zeit, die jetzt vergangen ist, liebten wir schon zusammen, sie und ich. Die Zeit liegt fern, wie hinter einem Rauch. Ich schützte sie und sie ernährte mich.
Vad är det som händer här, Melika?
Här har MacHeath gått till horhuset och träffar Jenny. Och här, det är någon sorts tango.
Mm.
Och den blir en duett mellan Jenny och MacHeath.
Mm.
Och deras trasiga liv. De har haft en relation och de har blivit med barn och fortsatt då med sin prostitution. Så det är en otroligt trasiga liv som de sjunger på detta romantiska sätt. Och det här är styrkan också hela tiden i verket, att från de trasigaste, fattigaste ändå skapa opera, eller skapa romantik då liksom.
Ja. Och här hör man ju också, du var inne på sorg tidigare, och här hör man ju också en annan sorts sorg i den här musiken. Sen har vi Barbara-sången som Collie sjunger. Vi tar och lyssnar på den, så ska vi prata om den sen.
Einst glaubte ich alt als ich noch unschuldig war, und das war ich einst grad so wie du. Gewiss kommt auch zu mir einmal einer, und dann muss ich wissen, was ich tu. Und wenn er Geld hat, und wenn er nett ist, und sein Kragen ist auch werktagsrein, und wenn er weiß, was sich bei einer Dame schickt, dann sage ich ihm nein.
Ja, här har vi Polly. Mm. Vad gör hon?
Hon berättar för sin mamma och pappa om att hon har träffat Makit, eller de har vet redan det, har förstått att hon har träffat den värsta gangsten ever. Och så ska hon berätta för mamma och pappa.
Ingen lätt situation.
Och så börjar hon med att berätta hur, och när jag blev uppvaktad av den här och den här och den här och den här, ja men då säger jag nej. Och när jag uppvaktade av den här och den här, då säger jag nej. Men när jag blev uppvaktad av den här som var helt liksom värst på alla sätt, då sa jag ja! Så det är hennes frigörelse.
Ja, den hörs tydligt. Och det finns så många bra melodier i Tolvskillingsoperan. Vi har till exempel Kanonvisan också som vi inte har lyssnat på. Det får du göra själv som lyssnar här på Operaguiden och leta efter den. Men innan vi avslutar den här Operaguiden om Tolvskillingsoperan så måste vi faktiskt prata lite om slutet på hela föreställningen. För att efter att ha hört hela den här rövarhistorien och vi nästan tror att det inte kommer gå vägen för McKeith då, för att han ska bli hängd, då händer ju någonting helt oväntat. Vad är det som händer?
När han står där och det har gått 100 varv att han nästan ska åka dit och så nu ska han verkligen hängas. Nu finns det ingen återvändo whatsoever. Mm. Men då kommer ett bud från drottningen och han blir benådad och det kommer en kör och han ska bli räddad och det sjungs en helt ny stil här, va? Här
det blir mer opera tycker jag på något sätt, det blir teatraliskt
och då säger ju faktiskt också Peachum att ni måste ju också få det där lite, det där med som man får på den där opera glittret.
Ja.
Så att det blir lite lyckligt också här.
Ett metaslut tycker jag att det är, det här.
Ja, men det är ju faktiskt inte riktigt slutet.
Nej.
Utan då gör man det och så räddar man honom och han får ett slott och han blir benådad och han får alla, både Lucy och Polly och alla blir glada liksom sådär då. Men sen så kommer ju det Weil och Brecht tillbaka tillsammans med hela ensemblen.
Mm. Och då får man en liten predikan precis i slutet.
Ja, då får man det. Och då får man det här som jag lite grann upplever som Weils och Brechts patos och deras gråt, tror jag att jag tänkte på det som när vi jobbar med det faktiskt.
Mm. Ja, här hörde vi slutkoralen kan vi nästan kalla det i Tolvskillingsoperan som syr ihop hela säcken då. Och vad är det precis där de säger till oss, Brecht och Weil?
Bestraffa brottslighet med lagom vrede, den fryser snart ihjäl, ty det är kallt, ni vet hur mörkt och kallt det är här nere i dalen där det jämras överallt.
Mm, där fick vi det. Slutorden i Tolvskillingsoperan. Stort tack Melika Meloani Melanie för att du var med och pratade om denna föreställning idag.
Tack själv.
Och nu är den här operan slut där Eva-Britt Silén har bidragit med researchen. Men det finns många, många fler att lyssna på. Om du följer operan i appen Sveriges Radio Play så missar du inte ett enda nytt avsnitt av podden. Över 50 guider finns det att lyssna på där. Så in och botanisera bland de andra operorna också. Jag som gör operan, jag heter Britta Svanholm-Magnett. Tack för att du har lyssnat. Hej då!